Välkommen till Kjellander och Björk med mig Mats Björk och med min samtalskompis Andreas Kjellander. Idag ska vi prata innovation. Begreppet förtjänar alltid sin definition tycker vi, och det tycker faktiskt också vår gäst Samuel Young som är head of ICAX, ICAs innovationshub. Det här är alltså ett samtal där ni får ta del av Samuels och hans teams arbete, hur de tänker och hur de organiserar sin hub för att putta ICA in i framtiden. Jag vill också säga att serien sponsras av Dun & Bradstreet. Som en ledande global leverantör av data och analys så hjälper de dig att fatta smartare affärsbeslut. Och tillsammans med dig som lyssnar här så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI? Vad innebär maskininlärning och automatisering för samhället, för företag och inte minst för dig och mig, oss människor? Så vi säger stort tack till Dun & Bradstreet. Så, en liten miniutmaning. När ni lyssnar in på Samuel här så pratar vi om teman. Fundera på vad ni skulle kunna tematisera själva i ert egna innovationsarbete. Vi pratar också om identitet. Vad skulle hända om ni testade att byta identitet på er verksamhet? Skulle det leda till att ni innoverade annorlunda? Och här kommer Samuel Young.
Välkommen till podden, Samuel.
Tack.
Hur är läget?
Ja, men läget är bra, tycker jag. Jag kommer från en något kaotisk hemmiljö. Vi håller på och byter hus och snickare och flyttlådor och småbarn och coronahund. Så det är väldigt skönt att komma in till stan här och hänga lite mer.
Vad är det för hundras?
Det är en blandning mellan labrador och pudel. Så labradoodle.
Det brukar kallas. Ja. Mm. Men då känner vi lugnet tillsammans här.
Precis.
Vi droppar ner liksom. Ta fram den här poddrösten som man ska ha och som ska vara djup botten. Samuel, kan inte du berätta lite grann om dig och vad du gör? En liten inflygning för de som lyssnar på det här.
Absolut. Nej, men jag... Var ska jag börja någonstans? Jag har varit länge på ICA, kan man väl börja med. Det är liksom min i princip största delen av min arbetskarriär har varit på ICA. Massa olika saker. Jag är från Göteborg och började liksom på ett av våra kontor där. Men sen så temat har väl varit liksom digitalt, gränslandet mellan digitalt och affär och marknad, kommunikation och sådana saker. Sen så har jag varit ute en liten sväng på en startup och då historien var så här att jag hade gått runt med en liten pitch deck på ICA för några år sedan, kanske 5 år sedan. Så hade jag alltid med mig ett par utskrivna papper där jag försökte sälja in tanken om att vi borde göra mer innovation på ICA.
Det var 5 år sedan, förlåt.
Ungefär 5-6 år sedan. Jag kommer inte exakt ihåg när jag hade det, men jag hade med mig de här lapparna i alla fall. Och så försökte jag sälja in det och misslyckades med att sälja in det. Eller så var vi inte mogna eller någonstans, något gränsland där. Så jag hann sluta på ICA och sen så i kölvattnet av det och i andra diskussioner kring liksom förändringar som sker generellt och för ICA och sådär, så bestämde man sig för att nej, men nu ska vi satsa. Så jag kanske sådde ett frö, hoppas jag i alla fall. Så då fick jag komma tillbaks till ICA, vilket var trevligt. Och så 4 år sedan, ganska exakt nu, 4 år sedan, så startade vi då upp ICAX som är vår innovationshub inom ICA-gruppen.
Ja, men ta en liten, alla har ju sin bild liksom vad innovation är, men det är också ett sånt här begrepp som kan betyda väldigt mycket olika saker. Har ni någon form av liksom, det här är min definition av vad vi jobbar med?
När jag tänker på innovation så den första tanken som slår mig är att det är ett subjektivt begrepp. För innovation för ICA behöver inte vara samma sak som innovation för Google eller innovation för världen, så att säga, utan det handlar någonstans om att, i min egen definition i alla fall, om att göra det nya och utforska det nya åt ICA. Försöka putta ICA någonstans in i framtiden. Och det vi gör inom innovation behöver ju inte alltid vara helt nytt för hela världen, utan det räcker ju med att någonting händer med ICA. Så någonstans då. Vi som alla andra som håller på med innovation slänger oss med de här olika begreppen kring inkrementell och liksom disruptiv och innovationshorisonter och sådär. Och vad vi inte försöker göra och vad kanske jag inte tycker riktigt är innovation, det är väl inkrementella förbättringar. Vet inte om jag tycker är innovation, utan det är förbättringar, inkrementell förändring. Så innovation för mig och för oss är väl någonting som förflyttar ICA lite mer substantiellt än bara en inkrementell förflyttning då.
Jättebra. Jag vill direkt börja bryta i de här innovationstyperna. Vi har haft många konversationer, Andreas, jag tittar på dig, med professorer och andra liksom jättekunniga i innovation. Och det blir alltid någon vinkel, precis som du var inne på, Samuel, alltid någon vinkel som blir fräsch då. Som just den där inkrementiella, att det skulle vara det är någonting som ska pågå i operationen då, om man ska använda ett öppet begrepp. Och snarare att det andra, det utforskande, skulle vara mer innovationsgänget då. Ta in. Och jag är böjd att hålla med också.
Ja, men en annan tanke också, när man startar en innovationshubb, om man ska göra det på ett företag, så finns det ju massa sätt att liksom tänka och organisera en sån hubb. Man kan tänka i termer av att vi skapar en hubb som ska facilitera innovation och som liksom ska hjälpa andra att innovera. Och då kan det finnas en poäng att ha liksom, i en sån hubb, ha verktyg för att hjälpa människorna i organisationen att göra både inkrementell och liksom disruptiv och alla typer av innovation. I vårt fall så har vi inte valt att göra då en faciliterande innovationshubb, även om vi gör lite av det också. Men tanken med ICAX är att vi faktiskt ska skapa de här affärerna då. Så vår huvudsyfte är att göra innovationsprojekt och driva innovation. Så smittar det av sig när man liksom rör sig i organisationen, och hoppas jag att det ändå blir en facilitering på ett sätt också då. Men huvudsyftet för oss i alla fall är den här, att göra det.
För jag tycker vad innovation är ju såklart spännande, men än mer intressant tycker jag också, vilka det är man samlar kring det här innovationsarbetet. Vad är ni för gäng?
Vi är, jag glömmer alltid av exakt hur många vi är, vi pendlar lite grann, men jag tror att vi är 12 eller 13 stycken just nu. Och ungefär hälften kommer inifrån ICA-systemet. Och hälften utifrån. Och det minns jag när jag gjorde liksom, när jag startade igång ICAX under hösten, så var jag runt och intervjuade liksom andra som gjorde motsvarande saker på olika företag. Och det minns jag att då var det Björn Magnusson, tror jag han heter, på H&M, som sa det: Samuel, ta inte nu bara massa externa människor, utan se till att du får med dig liksom bra folk inifrån ICA också. Och jag tog fasta på det. För jag hade nog gått och tänkt att vi behöver folk från byråer och bla bla bla. Men så blev det inte, utan jag försökte hålla fast i det, och det var nog jävligt klokt. För man behöver den här känslan för organisationen och kunna prata med folk och så. Så hälften inifrån ICA och hälften utifrån. Och sen så är det blandade bakgrunder, allt ifrån liksom tech-människor till lite mer design och lite några gamla konsulter och sådär. Och sen så apropå vilka vi är, så den sista delen som är intressant att berätta är att vi ganska tidigt så startade vi ett utbytesprogram, har vi kallat det. Så tre stycken just nu personer i vårt team kommer från andra delar av ICA. Det kan vara någon från logistik eller nu är det en tjej från apoteket inom ICA. Så är de hos oss ett år och roughly vi får lära oss jättemycket om de verksamheterna, och förhoppningsvis så liksom förmedlar vi någonting kring innovationsarbete och sådär. Så där har man ju lite facilitet, där lär man ju organisationen. Och det har varit superbra att ha dem med oss liksom, under de här åren. Så det är väl den sista dimensionen av när jag beskriver teamet då. Och sen så har vi ju, dels så projektleder vi, eller vi orkestrerar innovation, brukar vi också prata om. Att vi inte är tillräckligt många för att driva innovationsprojekten bara med vår egen kraft. Utan vi orkestrerar innovation. Så vi tar in, i projekten så har vi oftast då vi kallar det för en ex-lead, en projektledare. Eller en blandning mellan projektledare och entreprenör. Brukar vi beskriva ex-lead. Som leder projektet. Och sen så har vi, det kan vara en konsultfirma eller det kan vara folk från ICA som bemannar och gör projektet sen. Ungefär så ser det ut.
Men det låter, snabba reaktioner här. Den första är ju ambassadörskapet. Alltså om vi ska prata playbook då för att göra förändring sen när man kanske har gjort bevisat affären och sådär. Då är det ju, det var du inne på. Då är det jätteviktigt att det finns folk i organisationen, att man har plockat människor från organisationen och att man liksom har, att de gränssnitten finns där.
Precis.
Och då får man till katalys, facilitering och så vidare.
Ja.
Den andra i den där... Varför, jag hamnar alltid i att jag ska beskriva det från ett managementperspektiv. Till, jag vet inte om det är värdefullt, men det andra jag tänker då, det är just, ja men, något projekt kanske kräver väldigt lite resurser och då är det lugnt, men något kanske är ett megaprojekt. Mm. Och jag tänker, ni måste vara duktig på den där kapacitets, alltså gummibands, ja, grejen då, liksom, på något sätt.
Ja, men det är vi, och vi är riggade på ett sånt sätt. Vi är inte supermånga, vi är 12 personer. Mm. Som sagt, pendlar lite grann där. Men för att driva projekt, jag menar, ungefär mellan kanske, när vi har, det har varit lite annorlunda nu i corona för att ja, det har påverkat oss lite grann projektmässigt. Men någonstans när vi i vanlig kapacitet så är vi kanske totalt 20-30 personer som jobbar med projekten. Mm. Och det är ganska skönt att ha det i gummibandet och vara ganska få, och sen så tar vi in de kompetenserna vi behöver. Och dessutom, som ni vet, så är ICA, liksom, vi har en bred ansats. Mm. Vi har allt ifrån liksom, banking till fastigheter och mat.
Precis.
Vilket gör att det är svårt att förutspå vilka exakta resurser och kompetenser behöver vi. Mm. Så jag tror att vi har en ganska bra storlek nu på teamet, helt enkelt.
För det är ju där som du säger, det är det mat, det är bank, liksom apotek, medicin, alltså digitalt som vi rör oss i det här. Om man pratar en demand, liksom hela vår vardag som ni har där på whiteboarden i ert era rum, så att säga. Och du säger, ni ska putta ICA in, eller ni vill, och ni puttar de facto ICA in i framtiden. Vad är det liksom mer för, vad är resultaten mer än det? Vad är det man vill åstadkomma kring det, om man ska vara lite mer konkret i vad det här puttandet ska leda till?
Mm. Ja, men vi har pratat mycket om det, både liksom i vårt team och med våra liksom, ja, men styrgrupper och annat. Mm. Och hur målsätter vi innovation, och vi har haft just den typen av frågor.
Just det.
Och det jag landade i just nu i alla fall, det är att generellt så tycker jag det är svårt att målsätta innovation för ett en hel företagsgrupp som ICA.
Ja.
Det tycker inte jag funkar riktigt.
Nej.
Utan man måste liksom ner någon nivå. Man kan målsätta kring, vad har vi för målsättningar kring hälsa, kring folkhälsa. Mm. Eller vad har vi för målsättningar kring framtidens butik. Det finns liksom temaområden. Mm. Och där kan man målsätta innovation. Ja. Och då blir det tillräckligt spetsigt för oss att kunna ta tag i det. Men om man bara ska säga generellt att nej, men vi ska bli mer innovativa. Eller vi ska, nu sa jag det själv, vi ska putta lika in i framtiden. Så det är ganska svårt att definiera vad betyder det. Utan man måste ner en nivå eller till och med två nivåer, tror jag.
För jag tänker på precis det med målen. Det är en grej som jag själv då tycker är svårt. Om vi skippar vad som är inkrement och vad som är disruption, alltså utveckling eller innovation, så är det just att hur ska jag veta att jag i vardagen inte producerar waste? Måste ju på något sätt länka med ett mål på den domänen eller den branschen eller det området eller liknande.
Mm.
Och att det är just konversationen om de målen måste bli en ganska så här känslig punkt i hur ni ska planera och genomföra arbetet. Tänk jag rätt här nu då? Alltså, för jag fortsätter. Jag testar en sväng här då, Samuel, för att säga. Att säga att vi ska försöka göra så här många projekt och så här många resultat per år, så att det är ett grovt KPI på hela teamet. Det kan ju vara en grej att målstyra på. Men den andra, som du var inne på, att framtidens mat eller framtidens butik, där måste man veta mycket mer på domänen för att kunna vara så där lite precis.
Mm. Vi började faktiskt ICAX resa för 4 år sedan genom att sätta projektmål. Så här många projekt ska vi driva, så här många ska vi lämna över och sådär. Och det finns en styrka i den typen av målsättning, för det driver oss som team ganska liksom framåt sådär. Men som sagt, vi har lämnat det lite bakom oss och försöker då målsätta då inom de olika domäner eller teman som vi kallar det för.
Mm.
Och det är klart, jag håller med, det är svårt för man måste ha djupare domänkunskap. Som tur var finns det många duktiga människor inom ICA, och som tur var har vi liksom ett förutsättningar att också driva research och försöka då förstå en domän under en period. Och för ungefär 1,5 år sedan så bestämde vi oss för att ICAX, från att ha varit ganska lite opportunistiskt, vi gjorde intressanta projekt som vi stötte på av olika anledningar, men också ganska separata olika projekt, så bestämde vi oss för att tematisera jobbet.
Mm.
Och under det senaste året så har vi tittat mycket på hälsa, exempelvis. Och då har vi flera projekt inom samma område och då kan man liksom hitta intressanta rubriker, intressanta målsättningar för den typen av arbete då.
Jag tänker det också att en del av, för mig i alla fall, också innovation, i alla fall om vi pratar den liksom disruptiva sorten här, att också vi vet inte riktigt vart vi ska. Det är liksom exploration, att vi får testa oss fram. Det där målet går inte att sätta för att vi vet inte om det målet är rätt. Och det i vardag är ju kanske också en utmaning, tänker jag, i jag menar att få buy-in från liksom olika intressenter inom gruppen. Och även de man pitchar idéerna för, så att säga, internt. Hur har liksom gehöret varit där? För nu har ni hållit på några år. Upplever liksom, känner ni förtroendet från organisationen att också få vara den där, att ha den här väldigt liksom utforskande rollen?
Ja, men det tycker jag nog att vi har. Vi har dels liksom seniort stöd eller styrning, så att säga. Så vi rapporterar till vd:arna inom de olika bolagen och sådär. Så jag tycker att vi har bra stöd från dem och jag tycker att jag upplever att de accepterar det. Att vi behöver göra research, vi behöver vända och vrida. Och vi har också, vi har tagit friheten att göra det. Ja. Så någonstans så är väl vår roll också att utbilda även de beslutsfattarna kring liksom, vad är innovation, hur funkar det, vad funkar inte. Men vi hade ju definitivt inte alla svaren från början på hur innovation skulle drivas bäst på ICA. Så vi har ju gjort några kursändringar under de här åren definitivt.
Den är ju jätteintressant. Alltså för attityden, gissar jag då, har ju ändrats kanske kring vad innovation är och hur ni ska, alltså i ICA-gruppen, kring vad ni är för någonting. Vad har du sett där då? Alltså, det här blir ju jättebjussigt för de andra som inte har kommit lika långt. Men vad har hänt med deras mognad längs vägen? Vad har ändrats i gränssnitten mot dem? Och jag kan inte formulera en fråga som dör.
Nej, men dels så har vi utforskat lite mer, vad ska man kalla det för, modeller för att driva innovation. Så här, hur finansierar man innovation? Vem betalar? Hur lämnar vi över? Ska vi lämna över? Ska vi inkubera på ICAX? Ska vi skala upp? Vi har testat en massa sådana olika modeller och har liksom lärande kring det. Det blir ju ganska ICA-specifikt. Så jag vet inte hur generaliserbart det är. Jag upplever att liksom det lärandet har ju inte bara skett hos oss som team, utan det har ju vi gjort tillsammans med vår liksom styrgrupp och sådär. Men jag vet inte om det var något annat du var ute.
Nej, men det var någonstans det jag fiskade i. För jag tänker mig, om du har en konversation med någon inom ICA-gruppen nu, så är den förmodligen helt annan än vad den var 2016. När det liksom, när du sprang omkring med pitchdecket. Din approach var ju annorlunda då, helt förmodligen. Så det är ju, man skulle kunna säga, alla mognar tillsammans här på något sätt. Och därmed så blir ju innehållet i arbetet blir ju helt annorlunda då med den här mognaden. Det var något sånt.
Men det är intressant. Vi har både blivit, upplever jag, men i början när allting var helt nytt så var vi väldigt liksom flexibla, tillmötesgående och liksom försökte smidigt navigera oss fram. Och det är väl ett ledord, tror jag, kring ICAX i alla fall och kring många innovationsavdelningar, upplever jag. Att man, där samlas människor som har flexibilitet som liksom någon slags personlighetsdrag och man känner sig lite så här hyfsat bekväm med att inte veta allt och sådär. Det gör att man blir oftast ganska flexibel. Och jag tycker där har vi nog blivit mer och mer, också aktivt försöker bli mer och mer oflexibla och mer liksom peka riktning för att vi har lärt oss kring innovation.
Får jag bryta in där, Samuel? För jag gillar ju hur du resonerar kring teamet, kring människorna och kring organisationen. För jag tycker själv också att det är alldeles för stort fokus på att prata om innovationerna. Visa mig liksom era exempel. Jag gillar ju när man pratar om teamen, de här människorna som faktiskt ska driva den här utvecklingen och utforska den här framtiden för att kunna putta hela organisationen i rätt riktning. Och att för ett exempel bara där, tar man en bra idé och så ger man den till ett mediokert team, då kommer de hitta ett sätt att göra den liksom sämre. Men tar man liksom en medioker idé och så ger man den till ett riktigt liksom vasst team, då kommer det vara en bättre idé, det kommer liksom en bättre innovation och det är ju på något vis människorna som har gjort hela den här grejen. som inte riktigt vet vad det är, men som vi tillsammans vill utforska. Så att det bara liksom en like från en poddare, kanske från två här, från Mats också.
Ja, men så en fråga ur, det, ur den där hinken, det är ju, hur komponerar man team då?
Mm.
Ingen press, Samuel.
Nej.
Orkestern då?
Nej, men det, ja, precis. Orkestreringen av innovation. Mm. Orkestern. Nej, men som alltid så, eller som alltid, i det här fallet så har vi ju, har det långsamt vuxit. I början så var det så hade vi ett gäng konsulter som jag gillade, som jag jobbade med när vi byggde upp, och sen så har vi liksom anställt en och en så. Så det har ju varit en, inte så mycket av en, liksom en masterplan. Nej. Av exakt hur komponerar man ett team, utan snarare en, där har det varit inkrementella, liksom, nu behöver vi en ny sån här typ och så rekryterar vi det och sådär. Men vi har ägnat väldigt mycket tid i teamet åt varandra, åt liksom hur vi jobbar ihop och hur vi, det var väl Google tror jag som gjorde någon mätning kring, vad heter det, psychological safety. Och där uppstår liksom framgångsrika team. Mm. Och jag upplever att vi liksom har haft ganska hög prio på det.
Mm.
Och jag hoppas att mina kära kompisar på jobbet skulle acka på det, att vi liksom har ägnat mycket tid på det. Mm. Och det tror jag har betytt någonting för oss. Hoppas det. Och känner det.
Ja, den är ju superspännande, tänker jag. Psykologin, och som vi inte riktigt kan sätta. Det känns ju också som ett totalt så här outforskat område.
Mm.
Kommer fortfarande så här, säga av företags-VDR top-down som berättar liksom om de här nya innovationsriktningarna. Vi ser sådana exempel. Mm. Jag ser dem i alla fall nu 2021, när vi vet att det verkligen, den här psykologin, men det är det ni bygger. Det är liksom varje dag.
Mm.
Nu jag hämtar en kaffe till dig, Sara. Ja, nu känns det helt plötsligt tryggare. Så av det liksom kom det en bättre idé.
Mm.
Det tycker jag är superfascinerande.
Mm.
Jag tänker där också, en annan psykologi som är intressant. Jag gör en snabb gir. Det är ju faktiskt psykologin i receiving end av Avika-gruppens ansträngningar. Alltså kunder och sådana saker.
Mm.
Hur mycket jobbar ni med att förstå, alltså kundresan, hur mycket är det av vardagen för er då?
Nej, men i varje projekt, och ofta då inom, eller numera inom ramen för de här teman, så driver vi researchprojekt, och det kan vara, man kan skära research på en massa olika sätt. Det kan handla om research kring hur fungerar matsvinn i folks hem.
Just det.
Så här, det skulle kunna vara ett researchområde, eller hur fungerar matsvinn i en butik. Mm. Det är en annan, så det är olika liksom arenor för research. Och då blir det liksom olika typer av insikter, kundresor. Den ena kundresan är ju snarare en medarbetar- och drifts liksom kundresa då i någon mån. Men så vi driver researchprojekt. De researchprojekten syftar egentligen till att spotta ur sig förslag på innovationsprojekt.
Ja.
Och sen så driver vi dem i en serie liksom, faser kan man säga då. Det har vi gjort på ganska många olika sätt. Vi liksom, som grund för vår metodik, så brukar vi prata om liksom tre hinkar av metodik. Den ena är att vi jobbar med design thinking och de principerna, och sen så har vi liksom lean startup i termer av att vara vetenskapliga och snabba i vårt arbete. Och sen så har vi vanlig gammal hederlig konsult liksom strategi research, desktop research och sådana saker. Och det gäller ju i varje projekt att hitta liksom en bra mix av de där tre. Ibland när man, beroende på vilka respondenter man har att prata med och vilken governance och liksom hur vi behöver navigera projektet, så behöver man liksom vikta över åt lite olika håll bland dem då.
Jag blir dock nyfiken på hur det är gränssnittet, mer hur det ser ut mot resten av gruppen. Alltså ni är liksom ICA-X, men det finns ju också, tänker jag, affärsutvecklare i alla olika, alla olika ben av er, så att säga.
Ja, men det gör det. Det finns dels innovation och affärsutveckling. Jag vet inte om det egentligen är så stor skillnad på den typen av avdelningar till att börja med. Men så det är klart att det finns affärsutvecklingsavdelningar. Och sen så finns det också några specifika andra innovationsavdelningar. Bland annat på ICA Sverige, Mat-ICA. Då har vi en organisation som jobbar just med liksom framtiden kring hållbarhet och mat och matsystemet och sådär, som heter ICA Växa. Supergrymt team, och vi har haft flera liksom gemensamma projekt där vi liksom har jobbat tillsammans eller lämnat över mellan oss och sådana saker. Och temana tenderar att liksom flätas ihop, speciellt när man börjar liksom, hamna inom ramen eller inom liksom hållbarhet och den typen av frågor. Kan, det är ganska breda spektra av frågor och då flätas det samman lite grann. Så vi lägger mycket tid på och jag tror är hyfsat duktiga på att liksom nätverka inom företaget. Vi är ju då hälften av oss kan ICA, har jobbat länge på ICA och sådär. Så där har vi liksom en liten fördel då med att vi kan hyfsat snabbt navigera oss omkring.
Mats ställde ju när vi träffade Anders Svensson, är det där, så ställde du en liten knivig fråga. Jag kommer inte ihåg hur du formulerade den, men om man då fick, i och med att det är spännande att koppla ihop just hälsa och mat, om jag då ska liksom köpa någonting här, att den säger, nej men du får inte köpa det här, Mats.
Nej, just
det här
det,
är precis, kopplat till din hälsa så rekommenderar vi någonting annat. Jag tycker att det är oerhört spännande, liksom, säger man hela det här, vad ska man kalla det, innovationsspannet.
Det blir intressant vilket verb du sätter där. Är det, du får inte köpa, du bör inte köpa, du har berättat för oss att du egentligen inte vill, så ska du verkligen köpa.
Exakt.
Så det finns ju verkligen en... det måste man ju tänka på som företag, oavsett vilken bransch man är, hur man... ska man läxa upp och ha liksom en magisterattityd eller ska man hjälpa till, nudga, sådär, ja.
Det som är intressant där, för det nosade Mats upp här innan, hittade en, heter den Konsumenten 2025, tror jag.
Men det var faktiskt från ICA Växa, jag hade gjort massor med saker, men vi hittade, tycker jag, jättefina beskrivningar av trender och riktningar och signaler.
Men en sån då, bara för att skicka in, som jag tycker passar in i det här, det är också just hur ni skrev, vi går olika framtider till mötes. Och den tycker jag också är en sån oerhört värdefull insikt att ha med sig, att det vi tar fram här är ju inte någon slags overall one size fits all innovationer som ska gälla för alla, utan det är ju verkligen att kunna catera för olika livsstilar, människor med olika hälsa, olika matpreferenser, olika syn på hur man vill ha sin liksom, ekonomi, liksom, privata ekonomi.
Ja, men det är supersant. Det är väldigt få innovationsprojekt där man verkligen kan nå en jättebred massa. Vi var av olika anledningar inne i digitala kvitton på ICA och var med och jobbade i det projektet. Där har man väl något sånt som når ganska många, kan man väl säga då, för att det är en ganska bred tjänst. Men även på ett sånt brett initiativ så finns det ju en grupp som inte gör det av olika anledningar, som inte är eller gillar eller vill vara digitala och så vidare. Så det blir väldigt tydligt för oss när vi är ute och möter liksom människor i våra projekt att det finns liksom olika syn på de här projekten. Och vi som ICA, åtminstone i matdelen, har ju ett stort ansvar. Vi finns i, vad är det nu, alla utom 5 av Sveriges kommuner. Så vi har ett väldigt, vi är ju liksom en... Men det är viktigt att vi tar det ansvaret, att vi inte bara möter folk från Södermalm i våra projekt, så att säga, utan vi måste hitta något som är intressant även för folk i, I don't know, Arvika.
Men den är ju jätteintressant. Alltså, en grej man kan göra också är att man kan leka med sin identitet lite grann.
Verkligen.
Så om jag testar att göra det lite snabbt, så ska jag kunna säga att ni är ju vardagsinfra för en nation och därmed en massa med olika ansvar liksom, på något sätt.
Men jag får bara hoppa in där, för identitet tycker jag är en jävligt intressant fråga, och det puttar innovation åt olika håll. Om man betraktar sig själv som, men vi är ett företag som handlar med mat. Ja, men då, om vi har det i bakhuvudet och börjar göra innovation, då blir det en typ av innovation. Ja. Ifall vi istället säger vardagsinfra, det blir en annan flavor. Jag minns att jag tror att det var Eskil Erlandsson, som någon landsbygdsminister, han pratade om det goda samtalet, tror jag han hade som något slags begrepp kring, att mat handlar egentligen om ett samtal, att vi samtalar över vardags, när vi äter middag i familjen, då blir det en annan, okej, vad gör vi då? Om det är det goda samtalet det handlar om, då är det en annan typ av innovation. Sådär. Så det där hur man betraktar sig själv, och det har vi ju sett såklart i världshistorien, otaliga exempel på företag som har missat vad de egentligen är. Ja. Allt ifrån Kodak till isbolag som, och så vidare genom historien. Så det är ganska viktigt, tror jag, och ständigt, det är en kär... ett kärt tema för mig personligen, att försöka prata inom ICA. Vilka är vi då? Och en sista grej, bara kopplat till den. Det vi har med oss på ICA, det är också en massa handlare där ute. Och det kan ju vara handlare som i 3 eller 4 generationer har drivit en matbutik. Precis. Och det är inte bara en fråga om vad vi, liksom hur vi beskriver vårt jobb, utan det är ju en identitet som de har.
100%.
Och det är ju en helt annan sak att då innovera någons identitet. Mm. Så det är väldigt intressant.
Men, ja. Och det är kanske där man börjar. Jag tänker också, det finns ju en sån här klassisk, och det är väl en sån här klassisk övningar då som man skulle slänga på, där man ska jobba med sin identitet och ställa sig frågan då, till exempel, är vi ett typ av företag som accepterar matsvinn, exempelvis? Mm. Nej, men det är vi kanske inte. Då går det att jobba med. Mm. En annan, vet jag, på en sån här individuell nivå kopplat till liksom, man handlar på affären. Är jag en sån typ av person som ställer liksom tillbaka min kundvagn? Mm. Och då, du bygger ju liksom min identitet. Och, det
får, och är du det, Andreas?
Ja, det är. Jag vill ha tillbaka den här poletten dessutom. Mm. Så att, det bygger ju verkligen liksom en... Nej, men det kan få fram identiteten till ytan, trycka på ett spännande sätt som gör att man kan jobba med den och börja liksom innovera. Mm. Så jag tycker att det är jättespännande tankar som du delar där, att verkligen bygga från den och få den verkligen liksom levandegöra den i vardagen och i arbetet på något sätt.
Och det kopplar också till det här med, som vi nu har liksom sedan 1,5-2 år tillbaka har tematiseringen av vårt arbete. Liksom vi är på samma planhalva lite grann. Mm. Att man, om man har ett lite mer spetsigt område som att innovera kring, så blir det lättare liksom att hitta innovationerna, tycker vi ens just nu i alla fall. Mm.
Ja, jag måste bara göra en snabb facilitering, gruppering. Jag tycker att vi två jättetydliga mönster här som kanske blir bjussigt och bra om man lyssnar på det. Det ena är ju just tematiseringen som jag personligen då tycker är svår, just för att du måste ha så djup kunskap för att sätta rätt typ av mål och riktning. Den måste vara väldigt kunnigt då. Och den andra, den är ju det vi ramlade in i nu, identitetsfrågan och hur man då... Hur känsligt det också kan vara då, om du är en traditionell verksamhet som har massor med känslor kopplat till identiteten. Ja. Men hur viktig den är för att få igång huvudet? Mm.
Men där finns en annan aspekt. För det är känsligt i olika sammanhang såklart att prata om identitet och sådär. Och det som vi har haft tror jag som en tur eller smart eller jag vet inte riktigt. Men eftersom vi är några stycken, inklusive mig själv som har lång bakgrund på ICA, har något slags litet förtroendekapital och dessutom har fått uppgiften lite att komma utifrån, utmana, driva innovation, vara spetsiga sådär. Jag upplever att vi får möjligheten att i, kanske när vi sitter i handlarsammanhang, att peta lite på dem. De, våra kära handlare som vi älskar och liksom tycker är grymma. Men att peta lite på dem, det är inte alla förunnat. Så jag ser det också lite som vår roll, att eftersom vi har den möjligheten att göra det utan att liksom få jättemycket bannor, så tar vi den möjligheten. Och det är väl en del av vår roll att putta ICA då. Det är att vara lite jobbiga ibland och ställa lite så här obekväma frågor ibland.
Nu gör vi en liten gir in mot framtiden innan vi liksom kommer in på liksom avrundning av det här. Men ni innoverar ju liksom verkligen mellan, tycker vi, liksom mellan, vad ska vi säga, mellan vetenskap och vardag nästan. Men den här vardagen i framtiden då, var tar den vägen?
Vad blir det av allt?
Vad blir det?
Jag vet inte.
Och det är ett klockrent svar. Nej, men jag tänker, har ni några hypoteser eller liksom?
Nej, men som ni nämnde innan, ICA gör ju en massa liksom framtidsrapporter och scenarietänk och det görs ju på massa olika håll och kanter inom ICA. Även på ICA X när vi tittar på olika projekt. Men det är klart att det finns intressanta trender, företeelser som händer där ute. Men att ha en makrobeskrivning på framtiden tycker jag är svårt. Snarare någon nivå ner så händer det spännande, oroväckande, intressanta möjligheter. Det finns ju olika liksom adjektiv på framtiden som, oavsett om det är positivt eller negativt adjektiv, så att säga, ur ett värderingsperspektiv, går att göra innovation på.
Ja, absolut.
Så någon nivå ner finns det såklart tankar.
Och vi ställer den där ganska öppna frågan just för att vi då tror väldigt mycket på att man ska göra sig nyfiken och försöka förstå, inte prognostisera, men förstå strömmarna så att man har någon. Det är ju ett prioriteringsunderlag för vilka teman ska vi gå på. Liksom. Ja. Men i den då, vi fångade upp ett stort så kallat förändringstryck utifrån, och det är ju klimat och hållbarhetsfrågan jag tänker att den finns kanske i allt.
Ja, den är superaktuell och ICA gör jättemycket på många olika håll och kanter, allt ifrån liksom, ni vet, förpacknings, liksom, jobba med förpackningar, klimatavtryck på massa olika sätt, transporter och så vidare. Mm. Och så vidare. Så det görs jättemycket, och även inom våra projekt så har vi dels specifika projekt som fokuserar på sådana frågor, till att, som du säger, att det är en allmän flavor in. Och sen så finns det ju olika, liksom, det finns olika tolkningar även om hållbarhet, allt ifrån liksom, alltså klimat och miljö och den typen, social hållbarhet, lokal hållbarhet, samhällen, hur de ska liksom fungera i framtiden, som är ju väldigt viktigt för oss, för vi finns i många små samhällen där handlaren kanske spelar en stark roll och sådär. Så det finns olika sätt att tolka det begreppet också. Men självklart är det en av liksom de stora trenderna, och ja, eller inte ens en trend, det är bara en stor liksom,
megatryck.
Ja, en megatryck, precis. Ja. Och för oss som stor fisk i en liten damm någonstans i Sverige, så är det såklart superviktigt för oss att agera. Så vi använder ju massa olika verktyg, inklusive innovation, för att göra det.
En sak då, som vi läste i ICAs framtidsrapport, när du ändå nämner den, är ju då att Sverige är högt rankat, läser vi, som ett innovationsland. Och bland annat är vi då det land inom EU med högst antal liksom, patentansökningar. Men vi kommer liksom inte så högt när det kommer till just inom mat, om man tittar på de här
matsystemet.
Vad beror det på där? Kan vi ändra på något här?
Jag vet inte. Jag har ganska svårt att förstå den. Ja. Min upplevelse nu, inte min kompetens sträcker sig en bit in i matområdet och i matsystem, men inte superdjupt. Men min upplevelse är att vi i Sverige har ju en väldigt hög standard, och att det sker mycket innovation. Så jag måste säga att jag inte riktigt håller med eller köper den beskrivningen egentligen. Det sker ju väldigt mycket innovation faktiskt. Sen så vet jag inte i förhållande till andra länder. Jag kan inte svara på det. Min upplevelse är att det händer mycket.
Ja, vi kanske bara dåliga på att söka patent, tänker jag också. Vi delar ju väldigt mycket öppet. Jag menar, det är ju, jag kan tycka det också, att man, många, inklusive ICA, att man är också väldigt liksom generös med att dela med sig av kunskap. Vi har ju hela liksom öppen kunskap och öppna data och öppen forskning. Och vi är ett väldigt öppet land, tänker jag.
Ja. Men finns det då några såna här signaler, trender, förändringstryck, eller vad, jag vet inte vad vi ska kalla dem, som ni är extra intresserade av givet uppdraget? Mm. Någonting som ni, det här måste vi hålla koll på, som inte är så där generiskt som hållbarhet?
Nej, men jag tycker snarare det finns ett antal, som sagt, några positiva och några negativa makrotrender eller stora liksom, företeelser i samhället som vi har brottats med i flera projekt. Och ibland har vi haft projekt som liksom specifikt adresserar de frågorna. Men några saker då. Dels har vi, tycker jag, mycket kring polarisering i samhället. Ja. Det är så oroande, det gör ont i hjärtat kring folk som har och inte har, och landsbygd och liksom storstad och liksom polarisering i storstäder. Och så där. Det är jobbigt, tycker jag. Och också ur ett ICA-perspektiv, så vi har ju väldigt många, eller alla på något sätt i Sverige, väldigt många handlar ju på ICA. Så vi har ju en touchpoint med väldigt många människor. Och det är supermånga handlare som gör jättemycket bra för sina lokalsamhällen och hjälper till och sådär. Men där är någonting som har varit, det är något som har varit svårt att jobba med. Och hur adresserar man den typen av frågeställningar? Det är ett intressant område och lite jobbigt. Så där är en viktig sak. Kopplat till det så har vi hela liksom, tanken kring det här, eller kring att vi alla bor i våra olika bubblor. Hur ska jag som bor liksom förort i Stockholm kunna penetrera ens en annan bubbla? Oavsett om det är landsbygd eller vad det nu kan vara för del av Sverige. Och det är viktigt för oss att göra det, för att där i kan det ligga innovation. Apropå vårt uppdrag, att hitta ett problem som inte är löst. Hur kan vi då göra det? Så där har ju vi på olika sätt genom åren liksom försökt att penetrera de här bubblorna som kanske är svårt att hitta.
Snabb reaktion redan där då, Samuel. Det där är ju två jättestora domäner. Man skulle kunna säga att polerna och bubblorna är ju lite grann samma problem.
Och du, Andreas, sa ju att vi går ju massor med olika framtider till mötes. Det ser ju ut som så.
Mm.
Det ser ju just nu ut som att det är svårare i samhällsformatet att kunna få... Jag ska inte säga att vi inte kan empatisera, men vi har ingen starting point för empati. Nej. För att vi förstår inte livsstilen eller företeelserna.
Nej. Men vi delar inte alltid samma världsbild, tror jag.
Nej.
Över hur ser liksom verkligheten ut och vad är dessutom då root cause till olika problem i samhället. Det är också ett intressant sätt att tänka, tycker jag, för oss har varit att också förstå. Och det går inte alltid att förstå, men försöka förstå systemen som bygger upp till något problem. Låt säga hållbarhet, hälsa eller polarisering eller vad det nu kan vara. Och det blir, när man börjar liksom försöka penetrera och förstå hur systemen funkar, det blir väldigt stora frågor. Och man inser att det är inte bara liksom företagen i detta fallet eller staten eller vad det nu är, utan vi måste alla hjälpas åt då.
Gud, ja.
Och Vi gjorde exempelvis research kring liksom folkhälsa och sådär. Och då backar man ju tillbaks liksom till kapitalismens ursprung och att kapitalismen har gett upphov till liksom reklamvärlden som driver, såklart som nudgar och driver och påverkar folk till att låt säga köpa chips.
Verkligen.
Inte superbra för hälsan då.
Nej.
Men det är ett stort system bakom av jättestora multinationella företag som engineerar sina chips och investerar supermycket pengar till att bara liksom påverka oss att tycka om de här chipsen. Det är inte meningen att dissa chipsföretagen nu, men som ett exempel. Och det systemet måste man ju förstå om man vill adressera liksom
effekterna.
Ja,
men det är precis, ganska precis exemplifierar ju du det. En av grejerna som jag tar in från när du säger vad ni är intresserade av, det är ju just att lägga till den här fjärde hinken i er verktygslåda som är system thinking också.
Mm, mm.
Att förstå det liksom, och göra det kunnigt med data, om vi ska prata ett verktyg då.
Mm.
Så att man förstår bubblorna och därmed börjar kunna få språket. För sen får man ju fundera på vilket typ av uttag ska ni göra av det sen efteråt då.
Ja.
Det är ju kanske den här som vi pratade om då, Andreas, att titta på dig. Att ja, men jag kanske vill ha min ICA kompis i fickan, om vi pratar en tjänst eller en app som faktiskt hjälper mig att nå mina livsstilsmål, min hälsa och liknande. Och jag kanske till och med vill att det ska vara en magister som säger, Mats, skippa den där chipsen, nu börjar datamagen komma fram igen. Det kan ju vara ett uttag om ni lyckas få ordning på det där rätt ambitiösa området. När får ni det då?
När vi får ordning på det rätt ambitiösa. Ja, men det är en bra fråga. Som sagt, du pratar om uttag och det är precis det vi innovationsavdelningen på ICA i alla fall försöker göra. Då, att vi tittar på något sånt här område, gör research som blir ganska... det är stökigt och det är svårt att förstå sammanhangen och systemen och sådär. Och sen så försöker vi liksom i de projekten spotta ur oss här är ett uttag som adresserar någon del. Och ibland så är det liksom mer ambitiöst, ibland är det lite mindre projekt. Men det är ju inte alltid de stora förändringarna heller har börjat i gigantiska ansatser.
Nej.
Utan det kan ju vara liksom en liten startpunkt som sen liksom vidareutvecklas. Vi inser ju, vi är ju 12 personer som jobbar med innovation på ICA. Och vi försöker ju addera vårt bidrag till det här. Sen har ju som jag har nämnt och som alla såklart förstår, ICA massa andra insatser som görs tvärs liksom bolaget sådär, som försöker förbättra samhället på olika sätt.
Någon form av snabb så här, de som inte har samma jag ska börja här. Det känns, vi tar in hög innovationsmognad, Andreas. Alltså bara den här mängden år som ni har haft uppdraget, bara att den är fördelad ut på massor med olika områden i ICA-gruppen, att det är många initiativ på många olika ställen. Men alla har inte kommit så långt, om man kanske lyssnar på det här. Har du något snyggt medskick för att man ska orka hålla energin och komma framåt?
Men det första, det är ett slags meta-medskick. Det är att min upplevelse har varit att i princip alla innovationsavdelningar i stora bolag och mindre stora bolag också är väldigt bussiga. Och det är så här, så vi har det är ett antal företag som spontan ses och bara liksom har ett round table som vi vi råkade träffa varandra och så började vi prata. Så det är det första medskicket, att så här, ring andra innovationsavdelningar och be att få träffa och be att få liksom studsa, bolla idéer och sådär. Och det är otroligt givande att liksom, och väldigt bjussigt mellan, mellan de här olika bolagen. Och det andra, jag vet inte om det egentligen är så hjälpsamt, men att orka ägna tid i början åt att liksom definiera innovationsagenda. Det är inte alltid lätt, lite grann beroende på var liksom en innovationshub uppstår. Så har man liksom, beställarna av den innovationshubben har ju mer eller mindre mognadsgrad kanske. Har man mindre, då vill man ha, då skulle rekommendationen vara att ha lite öppen spelplan. Det fick vi inledningsvis, vilket var klokt och tur och bra. Har man högre innovationsmognad, då ska man orka, med, orka ta den här diskussionen. Så vad, ska vi utmana moderskeppet eller ska vi inte det? Ska, så finns det lite olika liksom, terminologi som man kan använda sig av där.
Det är jättevärdefullt. Jättevärdefullt, ja.
Medskick. Vi tänkte ställa två stycken avslutningsfrågor som vi ställer till alla våra gäster här i serien. Och du kommer inte undan. Den första lyder så här. När vi om 100 år blickar tillbaka på det här 20-talet, hur kommer Wikipedia att minnas det?
Ja, sjukt svårt. men jag har två... Det är antingen eller. Jag hoppas att det är årtiondet då det vände. Liksom den rubriken. Det, då vi blev medvetna om klimatförändringarna och agerade på det. Då vi blev medvetna om polarisering i samhället och liksom gjorde någonting åt det.
Just det.
Det är det jag hoppas. Det finns ju väldigt mycket som tyder på att vi liksom är tyvärr på väg utför lite grann just nu. Så, även om jag det hoppas, så kanske det är så att det blir krisåren. Kanske det blir känt för.
Ja, det är snyggt. Det är en rik beskrivning. Sen har man ju olika känslor för den.
Verkligen.
Bra spaning.
Jag vet inte varför den sista, den lite mer negativa eller den lite mörkare skulle vara. Den enda jag kan komma på som skulle kunna vara en positiv känsla kring det är att efter det så kommer en generation med resolve. Så det kan vara det som behövs. Liksom. Sen är det trist. Eller det är bara som det är på något sätt. Då. Jättebra. Det är ingen press alls på de här frågorna nu. Kommer vi referera till den här tiden som före någonting? Och i så fall, före vad då?
Ja, vi har rört oss i så liksom, så generella samhällsbegrepp och sådär. Så jag kommer att tänka på liksom före automatiseringens tidevarv verkligen uppstod, men det är ju lite mer på någon slags mikronivå, även om det är stora frågor kring automatisering av transporter och liksom alla sådana saker. Men jag ser och uppfattar att det händer väldigt mycket inom automatisering just nu. Så, sen så har man hela det som jag pratade om förut, före krisen och allt sånt där. Men ja, det dök upp i alla fall. Tiden före automatiseringen.
Ja, det är
jättebra.
Snyggt. Samuel, stort tack för att du gästade oss. Superkul att
snacka.
Och tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
Bra. Hej.